السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما ووفقنا ووفق لنا لما تحب وترضى، آمين. الحمد لله في ساملاس وتريان för att studera den avsignade bok Sahih al-Targhib wa al-Tarhib av Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, där vi studerar de autentiska haditherna från profeten Muhammad a.s. om dessa viktiga ämnen som vi alla måste känna till. Och alhamdulillah, vi lär oss och stiger inshallah ta'ala i nivåer av kunskap, vilket vi ber Allah azzawajal att göra till ett medel som för oss närmare till honom. Amin. Och alhamdulillah, vi är fortfarande i ett av de absolut viktigaste av kapitel, vilket är kapitlet om bönen, as-salat. Och som vi har nämnt tidigare, så är ju bönen det viktigaste muslimen gör. Det finns ingenting viktigare än bönen. Så pass att den som lämnat bönen, enligt vissa lärda, inte ens är muslim. Så bönen är otroligt viktig. Och vi talade om förträffligheten, dygden, belöningen av att be de 5 dagliga bönerna. Och sen talade vi om belöningen av att be bönen generellt. Och sedan om belöningen för att be bönen i dess första tid. Och vi började förra veckan tala om kapitlet, eller tala om att be i samlingsbön, att be i jama'a, be tillsammans. Och vi nämnde att det är bättre än att be själv. Är det någon av er som minns hur mycket bönen mångdubblas om man ber tillsammans i moskén än om man ber själv?
25 eller 27
gånger mer belöning att be tillsammans än att be själv, mashallah. Ta en till fråga. Om vi visste belöningen som finns i att be Isha och Fajr i moskén, hur pass måna skulle vi vara om att ta oss till moskén? Hassan?
Krypandes.
Vi skulle ta oss till moskén krypandes. Eller vi skulle gå till moskén, om det så vore, krypandes. Subhanallah. Mashallah. Tayyib. Och sen har vi också talat om belöningen av att gå till moskén och att be salat al-jama'ah. Och det nämnde vi, otroligt stora belöningar. Subhanallah. Och minns ni att vi sa den här fajdan som de lärde har sagt? Att när det kommer till bönen, belöningen är inte bara i bönen. Nu till exempel vid Bal Asr. Belöningen är inte begränsad till själva bönen, utan belöningen kommer från det att du gör wudu. Vad var belöningen för en fulländad, fullständig wudu? Förlåtelse för alla dina synder. Ja? Och sedan belöningen för att göra dhikr efter wudu. Sedan belöningen för att gå till moskén, varenda steg. Belöningen för att gå in i moskén. Belöningen för att be jama'a. Belöningen för att göra dhikr efter bönen. Sitta kvar efter bönen. Belöningen för att gå hem från bönen. Men allting relaterat till bönen, finns det en belöning. Subhanallah. Så att mashallah, det här är en otroligt välsignad gärning som man verkligen ska ta tillvara på. Men man ska ha den här istihdar, att försöka ha avsikten närvarande, tänka på de här stora aspekterna av att det inte bara är något rutinmässigt, utan det faktiskt är den absolut noblaste av dyrkan som har den här otroliga belöningen. Vi stannade vid hadith 409. Hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. I den hadith så säger vår älskade profet alayhi salatu wassalam att den personen som ber 40 salat i jama'a, alltså i samlingsbön, och han är där och hinner med takbiratul ihram, alltså första takbiran, Allahu Akbar, i bönen, kommer att få 2 bara'a. Yani han kommer att skrivas, vad kan man säga, yani bara'atan, yani vad kan man säga, fri brev eller godkännande från Allah subhanahu wa ta'ala. Det första är ett frigörande från elden, och det andra är ett frigörande från hyckleri. Och denna hadith nämnde sheikhen att den är hasan li ghayri. Så vad händer här? Och det här är lite unikt. Det här är inte lika enkelt som att gå och be salat i moskén. Utan här handlar det om att du i 40 dagar. 40 dagar, 40 gånger 5? 200 va? Ja. Vad säger alla våra ekonomer här? Ja, 200 salat.
Taib, ska du hinna med? Du ska vara i moskén och hinna med första takbiran. Du ska inte missa en enda dag. Och det här är inte enkelt. Talar vi om Fajr, vi talar om Isha, vi talar om det regnar, snöar, om det är storm. Du är där. Och ber i moskén, du hinner med första takbiran till ihram i 40 dagar. Då kommer du att friskrivas från elden. Och du kommer att friskrivas från hyckleri. För en hycklare är en munafik. Han går inte och ber i moskén varenda salat, första raden, första takbir i 40 dagar i rad. Utan som vi kommer att nämna, han ligger och sover när det är fajr, han sover när det är isha. Han visar bara upp sig i moskén om det finns någon masla, någon nytta. Så här är en utmaning att man kan försöka någon gång om man är i närheten av en moské. Man ska vara där i mer kanske en eller två månader. Man försöker att klara av det här. Att be 40 stycken sala i jama. Och att vara där från första rakan. Ja. Författaren nämner också i detta kapitel hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som gör wudu, fullbordar sin wudu och sen ger sig ut till moskén och finner att folket redan har bett, yani när han kommer fram, kommer Allah att ge samma belöning som om personen hade närvarat vid bönen, utan att det minskar på deras belöning. Och denna hadith är autentisk. Och det här, vet om ni minns, men vi sa att rubriken var här, belöningen för att be salat al-jama'a. Och vad händer med personen som avser att gå till bönen men kommer dit och missar bönen? De har redan bett. För att det händer ju ibland. Och speciellt förr i tiden då det inte fanns kanske högtalare och man hörde inte vad som för sig gick i moskén. Då var det lätt hänt att man kanske kommer till moskén och har missat bönen. Så missar man då också belöningen? Nej, enligt denna hadith så lär oss profeten alaihissalam att du får full belöning. Man behöver inte vara ledsen och tänka att man missar, utan alhamdulillah, du får full belöning som att du hade bett salat al-jama. Du fick det du avsåg. Och här nämner vi salat så länge du inte så länge han inte faller kort. Han vet till exempel att det är en kvart till adhan, men han sitter och gör armhävningar till 20 minuter. Han väntar, drar ut på tiden. Så att han största sannolikhet tänker att bönen är ändå slut när jag går till moskén. Nej, det är inte det som menas. Meningen är här att han avser att gå och hinna med den första jama'an i moskén. Men han missar den. Qadr Allah. Khalas, då får han full belöning. Och det lades till i en liknande hadith. Och om han då kommer till moskén och ber fi jama'a, så blir han förlåten för sina synder. Kommer han till moskén och märker att människorna har bett, eller bett en del av bönen, så ber han det som är kvar och fullbordar det han har missat. Kana kadalik. Och om han kommer till moskén och märker att de har bett, så ber han sin bön kana kadalik. Så får han då också sin belöning. Ja. Och det här är också en indikation på att man går till moskén. Det är bättre att gå till moskén och be, även om man kanske kommer i sista rakan och även om man kanske inte missar bönen. Man går i alla fall till moskén och ber. Och det här för oss till en annan väldigt viktig fråga som vissa folket av kunskap har diskuterat. Och det är det tillåtet att göra en andra jama i moskén? Det är ju välkänt att moskén har en samlingsbön. Vuhur ber de klockan 1 till exempel. Tajib, när man kommer sent så finner man att vissa personer samlas och ber en till jama. Är det här tillåtet? Och för vissa kanske den här frågan till och med låter konstig. Det är klart det är tillåtet. Men majoriteten av de lärda, de fyra lagskolorna, säger nej. Missar du bönen, ber du själv. Al-Shafi'i och Imam Malik säger att du ska be själv. Medan Imam Ahmed och Ishaq och andra säger att det är tillåtet att göra en andra jama'a. Och vissa av sahaba också. Så att det är en fråga där det finns olika åsikter. Är det tillåtet att göra en andra jama'a i moskén? Och här nämner de lärda olika ahwal, olika tillstånd. Ja, det finns inget enkelt ja och nej svar på den här frågan, utan det beror på. Okay? Det första de lärda nämner är en moské som är Abirus Sabil. Det är en moské som är till för att man ska be många jama'at. Jenny, vad är det för slags moské? Talib, han vet. Ha? Den som vet, han vet. Men är det någon av er som vet? Va?
Flygplats.
Accent, flygplatsen. Och det vanligaste exemplet är man åker Mecca, Medina. Längs vägen finns det bensinstationer med moskéer. De här moskéerna, mashallah, kanske de gör 200-300 jamaa per dag. För de är till för det. Och även när du går in, de ber flera jamaa samtidigt. Yani, det är så. Moskéer, speciellt hajjtiden, omratiden, jättemycket folk som ber salat al-jamaa. Så där är det ingen, de har ingen imam som har ber en bestämd tid, utan det bara är så att den som går in i moskén ber. Som en resande moskén. Så där är det inget problem. Men om en moskén har en bestämd imam och man ber på bestämda tider, då är det inte tillåtet att avse att be en andra jamaa. Att till exempel imamen ber klockan 1, vi vet. Och då säger jag till mina kompisar, men vi går och ber kvart över 1. Vi hinner göra något annat. Vi går dit senare och ber en andra jamaa. Eller att jag gillar att den här imamen, jalla, vi ber en andra jamaa. Det är inte tillåtet. Det här är förbjudet. Det här är det som orsakar splittring och fitna bland muslimer. Så länge imamen är muslim, han är gärna dit satt att vara imam och ledare, så ska man be bakom den här imamen. Okej? Så att det inte är tillåtet att avsiktligt be flera jamaa. Och på grund av detta finner vi att vissa av salaf, de tidigare lärda, förbjöd att man ber en andra jamaa. De sa det inte tillåtet att be en andra jamaa i moskén. Och då nämner imam Mubarak Furi att orsaken till det är att det fanns vissa ahlul bida, vissa innovatörer från al-Khawarij, som ansåg att alla imamer i moskéerna var kuffar. De var inte riktiga muslimer. Så därför gick de och bad en andra jamaa i moskén. Och då så sa salaf att det inte är tillåtet. Och det här håller vi alla med om. Det är inte tillåtet. Om det är ur denna aspekt. Och subhanallah, vad man säger, ma ashbaha al-layla bil bariha. Hur likt är inte dagen vid gårdagen? Al-Khawarij idag gör exakt samma sak. Här, vi har moskén här. Det finns vissa, de väntar tills imamen är färdig och sen de ber sin egen jamaa. Ja, man ser att imamen är inte muslim. Alla imamer, de är inte muslim, och fallas, jag ber min egen jamaa. Och det har man sett genom åren. Så det här är en bidda, det här är en innovation att göra på det här sättet. Och ett annat tydligt exempel är också vad som skedde i Mekka. För jag visste inte exakt när, men det var kanske 100 år sedan eller någonting sånt. Då i Mekka, ni vet, i Kaaba, den heliga moskén, så bad man vid varje bön 4 jamaa. Man hade 4 imamer, man hade 4 mihrab, 4 böneplatser. Och man bad gärna i 4 olika, vad kan man säga?
Omgångar,
precis. Och de omgångarna var att första imamen var en hanafi-imam, han ledde sina följare. Sen var det en maliki-imam, han ledde sina följare. Sen en shafi-imam, han ledde sina följare. Och sen en hanbali-imam som ledde sina följare. Och sen kom en av kungarna i Saudi, jag visste inte om det var kung Faisal, och sa att det här ska bort, det här är fel. Alla ska bli tillsammans bakom en imam. Jazallah, han tog bort alla de här mihrab och de här olika böneplatserna och sa att vi ska ena muslimerna eller bakom en och samma imam. Och det här är utan tvekan en bidda och splittring. Vem säger att en hanafi inte kan be bakom en maliki och en hanbali inte bakom en shafi'i? Det här är någonting som helt saknar grund i islam. Men ibland finner vi att det ta'assub, den här fanatismen, ibland kan leda personen till sådana här avvikande ideologier och förhållningssätt. Att man börjar att till och med nästan se en annan lagskola som att det nästan vore en annan religion. Det här är ju subhanallah. Ja, den är helt oislamisk. Ja. Och vad de lärde också nämner här är att när det kommer till den här frågan att be en andra jamaa i moskén, om någon frågar mig, vad är beviset då? Då har jag nämnt lite logiska argument och så vidare, men vad är beviset på att man får be en andra jamaa i moskén så länge det inte är avsiktligt? Beviset är att en man kom in i profetens moské alaihissalam och hade missat bönen. Och då säger profeten alaihissalam, vem vill ge sadaqa till den här mannen och be med honom? Och kan man kalla. Vem vill be med den här mannen och ge honom sadaqa? Så att hans bön blir 25 istället för 1. Och då sa han av sahaba, jag är Rasulullah. Och han bad honom. Och den här mannen som bad med honom hade redan bett. Så att det här blir en andra jamaa i moskén. Och den här hadith är autentisk och den finns i Abi Dawud. Så den bevisar att det är tillåtet att be en andra jama' i moskén. Och även en tredje och fjärde om så är fallet. Ja. Och det finns också, som i Tirmidhi nämner vissa av sahaba radiyallahu anhum, som bad en andra jama' i moskén. Taiba Keshna säger så, men det finns att Anas bin Malik, om han missade bönen, gick och bad hemma med sin familj. Det är sant, det är sahih. Men det betyder inte att det är förbjudet. Han sa inte, ni får inte be en andra jama'. Utan han tänkte, istället för att göra andra jama'i moskén, det är samma med min familj, och be med familjen hemma. Det är också tillåtet. Är ni med? Så alla kulli hal är tillåtet att göra en andra jama' i moskén. Vi går vidare till nästa kapitel, At-Tarrib fi Kathrat al-Jama'. Uppmuntringen till att be med så många som möjligt. Att den här jama'an, sammanhållningen och gruppen man ber med, ska vara så många som möjligt. Det ska vara så stor grupp som möjligt. Det berättas från Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en dag bad fajrbön. Och så säger han, är den här personen här Ash-Shahidul Fulam? Och då säger de nej. Och då säger han, Ash-Shahidul Fulam, är den andra personen här? Och säger nej, då är han inte här. Och så sa profeten a.s. att de här bönerna, yani Fajr och Isha, är de tyngsta av böner för hycklare. Och om de visste belöningen som finns i att be dessa böner, så skulle de komma till bönen om det så är krypandes eller krälandes på deras knän. Och den första raden är som änglarnas första rad, yani i belöning. Och om ni visste vad som finns för belöning i att stå där, så skulle ni sannoliken skynda er. Och att en person ber tillsammans med en annan person är azka, yani bättre, högre, än att han ber själv. Och att han ber med två personer är bättre än att han ber med en person. وَكُلَّمَا كَثُرَ فَهُوَ حَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Och ju mer folk som ber, ju mer älskvärt är det hos Allah Azza wa Jalla. Och denna hadith är berättad av Ahmed, Abi Dawud, Nasa'i, Ibn Khuzaima och andra. Och Sheikhen Amir al-Hasan, al-Ibayrihi. Här finner vi att profeten Muhammad a.s. brukade se efter sahab. Men han hade koll på folk och frågade efter dem. Eller vart är fulan? Jag ser honom inte i moskén. Och det är också en viktig egenskap av muslimen, att man ser efter sina bröder, frågar vart de är, har det hänt någonting, för kommer han inte till moskén, kanske sjuk, vi besöker honom och frågar om han behöver någonting och så vidare. Och sen så nämnde profeten a.s. att dessa två böner, el-Fajr och el-Isha, är de tyngsta bönerna för hycklaren. Och han använde här sigat et-tafdil, yani, vad säger man, superlativ, tyngsta bönerna. Och då förstår man att alla böner är tunga för hycklare. Det är skådespeleri. Och det är jobbigt att stå och skådespela och låtsas att man ber. Så alla böner är jobbiga för hycklare. Men de jobbigaste bönerna, det är att gå upp, yani, mitt i natten, då han vill ligga och sova, för att gå och be en bön i moskén som han inte ens gör, yani för Allahs skull. Är ni med? Eller att vara vaken till Isha och be i moskén för att visa upp sig. Så alla böner är jobbiga, men de jobbigaste bönerna för hycklaren är Fajr och Isha. Och sen nämnde profeten a.s. att dygden av den första raden i moskén och belöningen av att stå där är som dygden för änglarna av att stå i den första raden då de ber. Det är också mäktigt, eller hur? Att änglarna ber och de står uppradade. Och även de vill stå i den första av deras raden. Så belöningen av att stå på den raden är som belöningen av att stå på änglarnas första rad. Och om vi visste belöningen i Fajr och Isha, så skulle vi komma till dem krälandes på våra knän. Vad tänker du där? Att du går ut från ditt hem och krälar på dina knän. Om du visste belöningen. Jag säger till dig, om du går till moskén och ber Fajr, du får 100 miljoner dollar. Skulle du inte vara beredd att kräla på dina knän? En gång jag går dit, jag får inte knäna och bismillah, jag är rik resten av livet, eller? Det skulle vara värt. Här, om du visste belöningen, du skulle göra varenda salam. Subhanallah. Och sen så nämner profeten a.s. al-shahid min al-hadith, yani själva bevisningen här, vilket är att om en person ber tillsammans med en annan, så får han mer belöning än om han skulle be själv. Det är bättre, azka, yani högre och finare hos Allah än att be själv. Och att man ber två Tre är bättre än att be två. Och att be tre, fyra är bättre än att be tre. Och så vidare. Och så sa han att ju mer samling, ju mer man är, ju större antal, ju mer kärt är det hos Allah Azza wa Jalla. Så denna hadith tyder på att det är rekommenderat att be så stora jama'a som möjligt. Och det här är ju mäktigt. Speciellt ibland när man åker till Mekka. Och ibland så här, du kan be en salat tillsammans med kanske mer än 1 miljon människor. Samma salat. Mer än 1 miljon människor. 2 miljoner ibland. Du kommer ihåg när man kommer till gatan. Gatan, det finns ingen, du kommer inte ens nära moskén. Ibland du ber utanför affären. Det är folk. Jag har alla sett de här bilderna på Mekka när det är riktigt packat, subhanallah. Det är mäktigt. Samma sak i Sverige. Vad säger man relativt? Du går och ber idbönen. Ja, när du fyller, mashallah, tusentals personer kommer. Det är mäktigt, eller hur? Det är starkt i resten. Det är något fint och vackert. Och det är också någonting som Allah Azza wa Jalla tycker om. Att vi muslimer ska vara tillsammans. Vi ska vara många. Och det berättas från Al-Kibbath och Qibbath ibn Ushaym al-Layth radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att två personer som ber där den ena leder den andra är bättre hos Allah än personer som då ber. Eller salatu rajulaini yaumu ahaduhuma sahibihi azka inda Allah min salati arba'atin tatra. Precis. Här så sa profeten a.s. att en person leder en annan i bön, alltså två personer ber, är bättre hos Allah än att fyra personer ber separat, enskilt. Och att fyra personer ber tillsammans är bättre hos Allah än att åtta personer ber separat. Och att åtta personer ber tillsammans hos Allah subhanahu wa ta'ala är bättre hos Allah än att 100 personer ber separat. Så här finner vi då återigen argument för att det är bättre att be i en större jama'a. Och mer kärt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och ta det här också generellt. Någon kanske ibland känner att de här haditherna är svåra att relatera till för oss i Sverige. Det är inte alltid man kan be bönen i moskén och så vidare. Även om du ber hemma. Försök att be med din fru, försök att be med dina barn, dina föräldrar, dina syskon, om dina vänner är på besök. Nej, det kan vara tillåtet att be själv. Av vissa orsaker, men det är bättre att be tillsammans. Det är alltid bättre att be tillsammans. Är ni med? Och även som vi nämnde att Anas radiallahu anhu, om han bad hemma, missat bönen, så bad han med sin familj, han bad inte själv. Och det här är också att mannen då blir en förebild. Och samlar folket till hemmet, visar folket hur man ber, kanske påpekar om någon gör någonting fel i bönen och så vidare. Och det här är något vackert med islam, att när man ber samlas man, man gör det här tillsammans, det är en gemensam dyrkan i grunden igen. Nästa kapitel, uppmuntringen till att be på al-falah, yani ödemarken. Att be på en ödemark. Det kan vara öken, det kan vara ute i skogen, det kan vara någonstans i naturen. Jag tror vi har nämnt lite om den här frågan tidigare, men här kommer ett helt kapitel med 4 hadither i frågan. Och här nämner Ibn al-Mundir att vissa ulema till och med säger att dess belöning är större än att be salat al-jama'. Att belöningen för att be på en ödemark är större än att be i al-jama'. Och självklart vad som avses inte att du ska gå ut och be i skogen själv istället för att gå till moskén. Men det är om du är ute i skogen på en ödemark ute i öknen så ska du be. Du ska förrätta bönen. Det är det som menas. Det berättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att be i jama'a ta'dilu 25. Att be i jama'a är som 25 bönen. Och om han ber den på en ödemark och fullbordar dess ruku och sujud så kommer den att vara 50 i belöning. Och denna hadith är berättad av Abi Dawud och sheikhen säger att den är sahih. Så vad vi lär oss här, det vi redan visste, att be salat al-jama'a i moskén mångdubblas med 25 eller 27 i belöning. Men att be på ödemarken ute i öknen, så mashallah, mångdubblas din salat 50. Du får som 50 stycken salat. Det berättas också på Salman al-Farisi radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om en man är på en ödemark och bönetiden faller in och han gör wudu, och om han inte finner wudu så gör han tayammum och sen ställer sig och ber, så kommer hans två änglar att be tillsammans med honom. Men gör han adhan och iqama, så kommer från Allahs soldater så många eller så långt som ögat kan nå att be bakom honom. Och denna hadith berättas av Abdurrazzaq. Namrawah Abdurrazzaq. Och den är autentisk. Så mashallah, om du är på en ödemark, gör wudu. Har du inte vatten, gör tayammum. Och be. Och det är också en vacker aspekt som jag glömde nämna. Det är ju att profeten alaihissalam, han sa att jag har fått 5 unika egenskaper som ingen annan profet har fått. Och en av dem var att وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, att hela jorden har för mig blivit en böneplats. En plats där man kan utföra bönen, وَطَهُورًا, och en plats för att rena sig. Och så sa han, så vem det än är för min umma som befinner sig på en plats och bönen faller in, så kan han be. Till skillnad från tidigare samfund, de var tvungna att be på sina böneplatser. Sina specifika böneplatser. Men våra umma, alhamdulillah, vi får be exakt, yani, vart som helst på hela jorden, med väldigt få undantag. Man får inte be på toaletten, man får inte be på begravningsplats och så vidare. Men generellt, yani på 99,99% av jordens yta får du be. Mashallah. Så det finns ingen ursäkt. Vart du än är du i skolan, är du på arbetet, är du i stan, är du ute i skogen, är du vid, vart du än är, mashallah, du kan be. Alhamdulillah. Jorden är en moské, en böneplats. Och du har inte heller ursäkten, men jag har inget vatten, kan inte göra wudu. Khalas. Du använder, du har tayammum, med jordens yta. Och det här för oss också tillbaka till att det finns ingen ursäkt för att lämna bön. Det finns inte någon legitim ursäkt för att lämna bönen för en person som är i sina sinnesfulla bruk. Yani om du har ditt intellekt kvar, du måste utföra bön. Alhamdulillah, så gott du kan. Och här finner vi att om du är ute och ber själv, så kommer dina två änglar att be tillsammans med dig. Har ni tänkt på det? Har ni haft den här istihbar, den här tanken att när du ber dig själv, utan mashallah, dina två änglar ber tillsammans med dig. Mäktigt, eller hur? Så egentligen du ber aldrig själv. Och vill du ha ännu bättre mashallah, gör adhan och iqama. Även om du är själv, ute i skogen, vart du än är. Gör adhan och iqama, och då kommer från Allahs soldater, yani änglar, jinner, Allah och all, att rada sig upp och be bakom dig lika långt som ögat ser. Yani hundratals meter, kanske kilometer, tusentals av änglar kommer att stå och be bakom dig. Mashallah. Så att det är mäktigt, eller hur? Ja, man tänker sig jag själv, vad ska jag göra adhan för, vad ska jag göra iqama för? Jo, gör det. Och jag ska berätta en till belöning om du gör det. Och det är sista hadithen. Där så sa profeten alaihissalam, ya'jabu rabbuk, att din herre förundras över en fåraherd som är vid ett bergspass. Och han kallar till bönen, han gör adhan, så han är helt själv. Han kallar till bönen och han ber. Och då så säger Allah azza wa jall, kolla på min tjänare. Han kallar till bönen och gör iqama för bönen. Han fruktar för mig. Jag har förlåtit min tjänare och låtit honom gå in i paradiset. Allah. Den här fåraherden, han utvallar sina får vid berget, helt själv. Han skulle kunna be utan att göra adhan, iqama. Men han fruktar Allah azza wa jall. Han vet att Allah azza wa jall ständigt vakar över honom, ser honom och tycker om att han ska göra den goda av gärningar. Så han kallar ner adhan. Han är själv. Han vet ingen kommer komma. Och han gör iqama och han ber. Varför? För han fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Han vet att Allah azza wa jall vakar över honom. Han vet att han inte kan lämna bönen, hoppa över bönen och ljuga för folk och säga att han har bett. För Allah azza wa jall ser honom. Och det här, kära syskon, lär oss en jätteviktig sak. Och det är att man som muslim ska fullborda sin dyrkan vart man än är. Inte bara när du är bland folk, utan när du är själv. För det kanske är då den här stora bonusen kommer. Att Allah azza wa jall blir nöjd över dig. För att du gör saker och ting perfekt i hemlighet. Då ingen annan ser det förutom Allah. Inte det här sann iman. Det här är så långt bort från ria och hyckleri man kan komma. Att man gör de bästa av gärningar uppriktigt när man är i ensamhet. Så tänk på det. Vi går vidare till nästa kapitel. Sista kapitlet för idag. Belöningen för att be Fajr och Isha. Och speciellt i Jama'a. Speciellt i moskén. Och faran av att skjuta upp dem. Ja. Här berättas det från Uthman ibn Affan radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den personen som ber Isha i Jama'a, alltså i samlingsbön, kommer att få belöningen som att han bad halva natten. Och den som ber Subh i Jama'a kommer att få belöningen som att han bad hela natten i frivillig bön. Ja. Och denna hadith finns i Sahih Muslim och Muwatta Imam Malik. Ja. Den personen som ber Isha, och tänk, många vad jag vet refererar den här hadithen till Ramadan. Att vi vill be Taraweeh och Isha med imamen, vi vill be hela natten. Men är den här hadithen begränsad till Ramadan? Nej, den är generell året runt. Och den är inte heller begränsad till någon viss moské. Den är begränsad till att be Salat al-Jama'a, alltså samlingsbön. Och det vanligaste är den här moskén. Att be samlingsbön, Isha-bön, kommer att ge dig belöningen som att du har stått och bett frivillig bön halva natten. Och om du sen fullbordar, kombinerar detta med att också be Fajr i moskén, så kommer du att få belöningen som att du bett Qiyam al-Layl hela natten. Mashallah. Trots att du inte har gjort det. Och om du har gjort det, mashallah, då är det nuran ala nur. Då är det dubbel belöning. Vissa av de lärda, som Ibn Khuzayma, som författaren här citerar, tolkade hadithen på ett annat sätt. Han sa att den som ber Isha i Jama'a, han får belöningen av att han har bett Qiyam al-Layl halva natten. Den som ber Fajr i Jama'a, utan att bett Isha i Jama'a, får belöningen av dubbel belöning. Och då han använder det som bevis på att Fajr-bönen i Jama'a är bättre än att be Isha-bönen i Jama'a. Allah. Men som vissa lärda här säger att den tolkningen kanske inte riktigt går hem, för att vad som hadithen tyder på är att man ska be både Isha och Fajr i moskén för att få den här dubbla belöningen. Och att det inte bara räcker med att be Fajr i moskén. Wallah. Men ber man Fajr i moskén så får man inshallah då belöningen av att man har bett andra halvan av natten i Qiyam al-Layl. Det berättas om Abdullah bin Umar radiyallahu anhu att han sa, och lyssna på de här starka orden: kunna idha faqadna rajul fil fajr wal isha asa'na bihi al-dhann. Och sa Abdullah bin Umar, som var från ulema och sahaba, han sa, om vi missade eller inte såg en person, saknade en person i fajrbönen och isha-bönen, så trodde vi dåligt om personen. Yani vi misstänkte och trodde dåligt om personen. Och han sa kunna. Kunna, yani vi. Han talar för vem här? Sahaba. På profetens tid, alaihissalam. Sahaba generellt brukade tro dåligt om dem som inte närvarade vid Isha och Fajr. Och det här bevisar på hur viktigt det är att be Salat al-Jama'a. Om man är i ett muslimskt land, det finns en moské, man hör adhan, ska inte be hemma, ska be moskén. Det här är det som det troende gör. Det är kvinnor som ber hemma, det är sjuka som ber hemma. Är du en man, ska gå och be i moskén. Och sahaba trodde dåligt om personen som bad hemma. Och det här för oss också till en annan viktig fråga. Och det är att idag finner vi att vissa människor är överkänsliga. Och tänker så här att nej, man får aldrig tro dåligt om någon. Du ska alltid tro gott om folk, även om de gör fel. Eller hur? Någon gör kaos, han syndar, som jag har ett rent hjärta. Du vet inte vad som finns i mitt hjärta. Du kan inte döma mig på mitt yttre. Stämmer det?
Nej.
Det stämmer inte alls. Vi kan döma folk på deras yttre. Här har vi ett exempel. Om du inte går och ber i moskén, vad är du för muslim? Eller hur? Om du inte ber alls, vad är du för muslim? Det är klart det dömer dig. Så att du har en brist i din tro. Det är uppenbart. Och därför jag nämnde tidigare det här uttalandet från Bukhari. Imam Bukhari som nämner att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sa det här mycket viktiga uttalandet att på profetens tid alaihissalam så dömdes folk ut med uppenbarelse. Genom Allah azza wa jalla sände ner uppenbarelse. Och nämnde vem som är hycklare, vem som är troende och vem som är en och andra. Men han sa nu, det inte finns någon uppenbarelse efter att profeten gått bort alaihissalam så dömer vi folk på deras yttre. Så sa han, så den som visar gott accepterar vi ifrån, alltså vi dömer honom som en god person och vi lämnar hans inre till Allah. Och den personen som visar ont, han visar dåligt utåt, dömer vi på hans agerande och hans. Är ni med? Så att det är det man måste göra. Gärna om en person kommer och gifter sig med din dotter, ska du inte kolla på hur personen beter sig? Ska du inte kolla på vad personen har för rykte, hur han är bland folk? Om han är känd kvinnomisshandlare, han är känd kriminell, känd narkoman. Och så han säger, men jag är mu'min. Jag är, mashallah, min iman är högst. Ska du ta hans ord eller ska du ta hans agerande? Du ska döma honom. Och ett ännu flummigare uttalande som cirkulerar, det är endast Gud får döma. Har ni hört det? Jättevanligt. Vem är du att döma? Endast Gud får döma. Och det här, de som säger så implementerar själv inte detta uttalande. Det går ju inte. Alla måste döma någon. Om du är chef på jobbet, om du är lärare i skolan. Alltså, om dina barn tjafsar, du måste ju någon döma någon som, att de har ju fel eller rätt, eller hur? Det går inte. Ska man ha ett rättssamhälle utan att någon får döma? Ska vi ta domare? Ska vi ta polis? Ska vem som helst göra vad han vill, men ingen ska döma? Det är jätteflummigt. Så det funkar inte. Nej, du får döma. Självklart ska döma med rätt kriterier, på rätt grunder. Du ska inte gå och döma folk orättvis. Och han kollar snett på mig, han är ju kallad som den värsta shaitan där. Utan man ska vara försiktig och döma korrekt. Döma folk baserat på vad de säger, vad de gör, rykte och agerande, beteende och så vidare. Är ni med? Så att här finner vi då att sahaba radiyallahu anhum dömde ut personen som missade fajr och isha bönen med att personen, yani det var någonting som inte stämde där. Subhanallah. Och det är också en till sak här. De sa här, asa'na bihi dhamma. Yani vi trodde, misstänkte ont om honom. Och vi finner ju versen i surat al-Hujurat vad Allah azza wa jalla säger om dhamm. Ijtanibu kathira min ad-dhamm. Håll er borta från att misstänkliggöra folk. Taib. Den här versen ska inte heller bara tolkas sådär. Man får aldrig misstänkliggöra någon. Utan Allah säger att viss misstänksamhet är fel. Okay? Men det finns misstänksamhet som är korrekt. Och där om personen sätter sig själv i en sits där personen blir anklagad för något. Alltså grunden är att du ska tro gott om folk. Du dömer folk på, tro gott om folk. Ja. Så länge de inte visar någonting annat. Men om en person sätter sig själv i en sits där man generellt tror dåligt om personen. Vad ska du, klart du kommer att du ser en person, vad har jag sagt, det är exemplet. Någon muslim, han går in i Systembolaget. Han vill laga mat. Så han går in och köper alkoholfritt vin. Han kommer ut med så här påsar, med Systembolagets påsar. Och det skramlar och han går med de här vinflaskorna. Om någon tror att han har köpt vin, kan vi klandra den personen? Nej, alltså det är du som muslim ska inte sätta dig i den sitsen. Även om det är halal att köpa alkoholfritt vin, det är helt alkoholfritt att få laga mat. Det är halal, men gör det inte. Sätt dig inte själv i den sitsen. Är du med? Det är inte passande. Du ska inte vara på en sån plats. Du ska hålla dig borta från en sån plats. Och beviset på det är ju att profeten alaihissalam, när han gick på natten med sin fru Safia, och det var mörkt. Och han gick förbi två sahaba, så när de såg honom, de gick snabbt igen. Han sa, stanna, ta det lugnt, det här är min fru Safia. Ja, ni ska inte tro någonting annat. De säger, subhanallah, Rasulullah, vad ska vi tro om det? Han säger, jo, men typ att, ja, shaitan kan lura folk, jag tror dåliga saker. Det här är min fru. Och då säger Ulema, det här är ett av de starka bevisen på att man som muslim ska avvärja misstankar från sig själv. Man ska inte sätta sig själv i en situation där man blir misstänkt. Vissa gör det, de sätter sig själv i en situation där man blir misstänkt och så säger de att folk ska tro gott om dem. Nej, utan du har också en skyldighet som muslim att göra vad som är korrekt, befinna dig på bra platser med bra folk och ge en bra bild av dig själv så att folk inte dömer ut dig för att något som kanske inte ens stämmer. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från en man från Naha som sa att jag hörde Abu Darda radiyallahu anhu då han låg på dödsbädden säga: jag ska berätta en hadith som jag hörde från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Han sa: "U'budullah ka'annaka tara." Dyrka Allah som att du såg honom. "Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak." Och om du inte ser honom, vet att han ser dig. "Wa'dud nafsaka fil mauta." Och räkna dig själv bland de döda. "Wa'iyyaka wa da'wati al madhlum fa'innaha tustajab." Jag varnar dig för den förtrycktes åkallan, för den är besvarad. "وَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَوًّا فَلْيَفْعَلْ." Och den av er som kan närvara vid två böner, al-fajr och al-isha, ska göra det även om han tar sig dit krypandes. Och denna hadith nämnde Sheikh Matani Hassan. MashaAllah. Abu Darda radiyallahu anhu nämner ju här väldigt vackert. Han ligger på yani dödsbädden. Och subhanallah, på dödsbädden tänker ju många människor på det ena och det andra. Vad tänkte sahaba på dödsbädden? De tänkte på att lämna någonting gott efter sig. Lämna kunskap efter sig. Eller hur? Sprida gott. In i det sista. Och så är den sanna muslimen. Och ja'alani mubarakan ayna ma kunt. Att han är välsignad vart han än är. Som Isa a.s. sa. Att Allah gjorde mig välsignad vart jag än är. Mubarak. Och då säger de lärde Mubarak, yani muallim men nasil khayr, aina ma kunt. Den sanna barakan är att lära ut gott vart du än är, när det än må vara. Att vara en glädjespridare, en ljusspridare som sprider denna vackra religion till allt och alla. Runt omkring dig, i alla tider. Och det var ju så som sahaba radiyallahu anhu var. Och han nämnde dessa vackra råd som profeten a.s. hade sagt till honom. Då han sa att dyrka Allah som att du såg honom. Och om du inte ser honom så vet att han ser dig. Samma mening vi finner i hadith Jibril. Där profeten a.s. sa exakt samma ord. Dyrka Allah som att du ser honom. Och det här är al-ihsan. Den högsta nivån av iman. Och vad som här menas är att om du stod framför Allah, hur skulle du då dyrka Allah subhanahu wa ta'ala? Du skulle dyrka honom med största koncentration, fokus, hängivenhet, ödmjukhet. Eller hur? Eller dyrka Allah som att med kunskapen och vetskapen om att han ser dig. Och samma sak där. Den Allah vakar över dig. Du ser inte honom men han ser dig. Även där, du skulle dyrka Allah på bästa sätt. Och de lärda säger här att det här är al-muraqaba. Och det är en viktig term att känna till. Al-muraqaba, den här medvetenheten om att Allah ser honom. Och den som är medveten om att Allah ser honom kommer att vara på den plats Allah vill att han ska vara. Och göra det Allah vill att han ska göra. Han kommer vilja att Allah ser honom göra det han är ålagd att göra. Och han kommer att hålla sig borta från den platsen där Allah inte vill se honom. Och från de gärningar som han inte vill att Allah ska se honom göra. För han vet att Allah azza wa jalla vakar över honom och ser honom. Vart han än är. Eller hur? Så dyrka Allah som att du såg honom. Det högsta nivån av islam. Och kan du inte det, så dyrka Allah som att med kunskapen om att han ser det. Och så sa han: och räkna dig själv bland de döda. Wa'dud nafsaka fil mauta. Det här är en förmaning till det som kallas för qasar al-amal. Nam al-amal. Att inte förvänta sig att leva för länge. Medvetenheten om att livet är kort. Att leva sina dagar som att det vore en sista dag. Och inte leva som att kallas man kommer att leva för evigt. Utan som profeten a.s. sa: om du lever på förmiddagen så förväntar du inte att leva på eftermiddagen. Men livet är jättekort. Och det här är något som de lärda från förr har talat om väldigt mycket. För att den här tur al-amal, att tro sig leva för länge är någonting som gör att man skjuter upp saker och ting. Att ta swift. För om du har inställningen att jag ska leva tills jag blir 60-70, alltså du har 50 år framför dig, du har 40 år framför dig, så tänker du att det finns tid, det finns utrymme, inshallah jag kommer bättra mig, det här extra du kommer jag göra sen, den här synden kommer jag lämna sen, eller hur? Och det är farligt. Det är farligt att skjuta upp det goda, att skjuta upp en stoba. Men lever man som att det vore en sista dag, ber man som att det vore en sista bön, wallahi, du kommer att be den bästa bönen. Du kommer att leva som den bästa muslimen. Eller hur? Och det är så man måste vara. Man måste förbereda sig för döden. Döden kan komma när som helst. Om du dör idag, om du dör imorgon, kommer du då dö i ett gott tillstånd? Kommer Allah azza wa jalla vara nöjd med det? Så räkna dig själv bland de döda. För att vi alla kommer att dö en vacker dag. Vi alla kommer att vara från de döda. Ingen människa har fått evigt liv. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Ingen människa någonsin, inte ens profeterna, har fått evigt liv. Utan alla kommer att dö. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Så vi kommer alla att dö. Och vi kommer alla att stå till svars för de gärningar vi har gjort i detta liv. Så räkna dig själv bland de döda. Och så sa han, jag varnar dig för den förtrycktes åkallan. دَعْوَةَ الْمَدْلُومِ. Den förtrycktes åkallan, för den besvaras. Och i den andra hadithen i Bukhari, det finns ingenting mellan den och Allah. Det finns ingen hijab, inget stopp. Det är inte som hindrar denna dua från att gå upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska akta sig för att förtrycka folk. För de förtryckta kanske gör dua mot det. Och då kommer den här duan att accepteras. Och förtryck kan te sig i olika former, skepnaden. Det kan vara det uppenbara vi ser. Som Kinas förtryck mot uigurmuslimer. Det är ett helt galet förtryck i den här tiden. Så tyvärr världen är helt tyst. Vi kan se förtrycket som sionisterna har mot våra palestinska syskon. Eller hur? Det är ett förtryck. Apartheidsystem. Det är vulm på högsta nivå. Men, alhamdulillah, dessa förtryckta kan göra dua mot förtryckarna. Och deras dua kommer inshallah accepteras. Och förtryck kan vara också att någonting du gör. Du förtalar en person, baktalar en person, smutskastar en person. Det är ett form av förtryck. Du förtrycker personens heder. Man kan inte försvara sig. Personen får reda på detta. Personen kanske gör dua mot det. Någon kanske förtrycker någon ekonomiskt. Lurar personen, bedrar personen. Inte betalar saker han är skyldig att betala. Det är också ett form av förtryck. Så man ska akta sig för allt form av förtryck. Att en gör vulm mot folk. Att vara en förtryckare. En översittare. Och man kanske tänker att saker flyter på, jag klarar mig bra. Men den här personen gör dua. Duan kommer att slå in. Och du kommer att gå under. Så att det är mycket, mycket farligt att förtrycka andra människor. Och så nämnde profeten alaihissalam då den sista. Och det är att om man kan närvara vid två böner, så ska man göra det även om det är krypandes. Och han nämnde då el-fajr och el-isha. Dessa två böner som, mashallah, verkligen är svåra för hycklare. De är tunga. Tänk er förr i tiden, som vi nämnde förra lektionen, då folk gick upp med solen och gick och la sig med solen. Ja, ni gick ner. Ja, de gick upp efter fajr och gick och jobbade. Kanske 7 på morgonen. Gick hem och vilade lite vid dhuhr. Och gick tillbaka i 2-3 tiden och arbetade fram till maghrib. Och sen efter maghrib väntade på isha. Och efter isha gick de och la sig. Det var det vanligaste förr i tiden. Folk satt inte vakna på natten. Så på den tiden folk var trötta. Trötta när det kommer till isha, man vill sova. Så att då i mörkret ta sig till moskén. Och kanske vägen dit inte är så enkel heller. Men man tar sig till moskén, wallah, det är något stort. Eller hur? Och samma sak fajr. Där man ligger och sover, man är trött. Sista timmarna på natten. Den här sömnen är väldigt viktig. Men man avbryter den för Allahs skull. Går upp och ber i moskén i mörkret. Kanske kila. Mashallah, det här är ett tecken på att man är en troende. Är det inte så? Och det är också det vi finner som en gemensam nämnare i dessa hadither. Att om lämnandet av dessa böner är ett tecken på hyckleri och svag iman, då är närvarandet av dessa böner motsatsen. Det är iman, ett bevis på att man är troende. Och därför det nämns i vissa athar att om ni ser en person närvara vid moskén så vittnar man att han är en mu'min. Den som ber sina salat i moskén alltid. Första raden hela tiden han är mån om att vara i moskén. Mashallah. Wallah, det är ett gott tecken. Eller hur? Personen är inte hemma och kollar på tv och ligger och sover och duckar bönor. Personen går och ber i moskén. Ett tecken på att personen har mashallah taqwa. Han har iman. Han älskar moskén. Vilket är något väldigt fint och vackert. Vi har nu talat 50 minuter så vi ska avrunda inshallah ta'ala och vi fortsätter nästa lektion. Då kommer vi fullborda och komplettera detta kapitel och även tala om faran av att inte närvara vid salat al-jama'ah utan en giltig orsak. Och sen kommer vi inshallah kanske börja tala om belöningen för att be frivillig bön i hemmet. Wallahu a'lam.
När du nämnde att göra adhan när man är ensam, gäller det bara i ödemarken eller gäller det när man är hemma också?
Ja, skönt. Mycket bra fråga som vi faktiskt har gått igenom. När vi gick igenom kapitlet om adhan så nämnde vi att även om man skulle be hemma så kan man göra adhan hemma. Det är rekommenderat att göra adhan hemma. Inte måste, utan rekommenderat att göra det. Göra adhan iqama eller bara iqama. Och skulle du be utan adhan och iqama så är din bön ändå korrekt.
Jag tänkte fråga dig, alltså, hur kan man be två bön, två obligatorisk, en obligatorisk bön två gånger med två olika jama'a som du nämnde innan?
Brodern frågar, hur kan man be en obligatorisk bön två gånger? Hadithen om mannen som skulle ge sadaqa till han som missat bön. Yani han skulle ju be den här bönen två gånger. Första gången är den som är wajib. Yani om till exempel det var asr. Han har bett asr, han har gjort sin asr. Och sen ber han asr tillsammans med personen som missat asr i moskén. Då blir det sunna för honom. Det blir rekommenderad bön. Och det är inte att han ber asr två gånger. Utan han ber asr en gång och han ber en sunna bön. Och det nämndes ju också en hadith som vi gick igenom tidigare. Att det fanns två män i Mekka under Hajj. Som var i Masjid Khayf. De kom dit då profeten a.s. bad Fajr. Och satt längst bak. Och profeten a.s. och sahaba de bad Fajr. Så efter bönen han säger vilka är ni? Ni är inte muslimer. Varför bad ni inte? De säger jo men vi bad i våra tält. Vi har redan bett. Och då så sa han gör inte det. Det kommer att bli moskén. Gör inte det men om det händer så ska ni be om och det kommer att bli frivillig bön för er. Är ni så att det är tillåtet att göra om en bön om man skulle komma till moskén eller vilja ge sadaqa till någon, det går inshallah. Och det finns också till exempel på vem var det var Mu'ad radiyallahu anhu som bad Isha med profeten a.s. och sen gick han tillbaka till sitt folk och var imam för dem i Isha. Han hade en bättre Isha. Men han ber om Isha. Alltså det blir sunna för honom. Och de bakom honom ber Isha. Så att det bevisar på att det är tillåtet att be om en bön, men den räknas då som sunna och inte obligatoriskt. Ja. Ja. Ja, de fem unika egenskaperna. Ska jag nämna alla fem? Ja, hadithen säger U'titu khamsan lam yu'ta ahadun min qabli. Ja, U'titu shafa'a. Jag fick el shafa'a. Medlingen på domedagen. Wa nusirtu bi ru' masirat al-shahr. Och Allah gav mig seger med en månads avstånd. Wa ju'ilat al-ard masjidan wa tahura, som vi nämnde. Och vilka är de andra två? Nu står det still. Ja, det står still. Länge sedan jag rapporterade hadith. U'titu khamsa. Kan du googla upp den?
Ja.
Inshallah. Vi återkommer. En person frågar här. Om man ber med familjen och kvinnorna ber bakom, får kvinnan säga amin? Ja, det får hon. Om hon ber med sin man och sin familj så får hon säga amin. Det är helt okej.
Visst är krigsbytet?
نعم وحلت لي الغنائم تفيا الآرة طلعت اللي تشوفيك ريكس بيت ska kvinnor också göra adan? Det är en fråga vi också har diskuterat tidigare. Och vi sa att det är tillåtet. Om kvinnorna är hemma eller samlade så får de göra adan enligt vissa lärda. Men det är absolut inte ett måste. Mycket bra fråga. Om man ber hemma på grund av en anledning, är det då bättre att be själv i första tiden eller invänta en familjemedlem och be tillsammans? Vi sa ju att vissa böner är bättre att skjuta upp som Isha-böner och behör om det är jättevarmt. Vissa böner kan vara makro att skjuta upp. Om det till exempel är nära till Maghreb eller solen höll på att gå upp och så vidare, då ska du be. Men som du sa, om det finns en maslahat, till exempel duhur, du ber duhur klockan 3 idag istället för klockan 1 på grund av att du ska be med din fru. Det är bra, det är bättre. Bättre att be själv på dess tid än att be ensam. Ska vi säga hadithen? Precis. Vilken var det vi glömde? No. Det var den sista egenskapen vi glömde i hadithen. وَبُعِثُوا إِلَى النَّاسِ كَافَرِ Precis. Så vilka var de här fem egenskaperna? Att profeten a.s. gav seger med en månads avstånd. Han fick en shafa'a. Hela moskén blev en plats av rening för honom. Krigsbyte blev halal för honom. Och han sändes till hela mänskligheten, människor och jinner. Till skillnad från tidigare profeter som bara sändes till sitt folk. Jalla, vi avrundar för idag och ses inshallah ta'ala på söndag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.